Va?
Ja, men det var så tröstlöst. Jag blev så sur efter förra veckan då det gick sönder. Så att jag...
Ja.
Jag håller tummarna på att det är bra. Men ja, vi är tillbaka.
Vi är hemma från Japan.
Ja, och från Indien.
Det
var en plågsam upplevelse.
Alltså, du har inte kommit ut på andra sidan, eller?
Nej, vadå kommit ut på andra sidan? Det har jag visst gjort. Och jag vet vad, jag går omkring i ett lyckorus för att jag har tagit igenom, för att det är över.
Ja, ja, men jag känner lite grann som när man har gjort slut med en kille. Att jag romantiserar hur bra det var.
Ja, det gör man ju alltid.
Ja,
men... Du menar att det är så? Jag har faktiskt aldrig tänkt på att det skulle vara samma sak med liksom minnen som med liksom ex, att man börjar liksom, åh vad fint vi hade
tillsammans. Det går så jäkla fort tycker jag när man har varit sams med någon och lidit sig genom hela det förhållandet. Och sen så tar det slut och då var det förhållandet plötsligt det finaste förhållandet som något förhållande någonsin har varit. Och lite så känner jag även för den här resan att jag ser det bara i ett rosa skimmer nu.
Ja.
Vad härligt det var. Vad kul vi hade. Vad lite vi bråkade.
Men vi bråkade inte så mycket.
Nej, men det var rätt så här. Det var ju en...
Vi bråkade mer i USA.
Ja, men det var ju en väldigt påfrestande resa oavsett. Ja,
väldigt påfrestande.
Men det är alltid glömt nu, tycker jag. I mitt huvud var det inte påfrestande alls.
Nej, men det som var mest påfrestande för mig var flygresorna. Jag hatar ju att flyga. Alltså, jag tycker det är vidrigt att flyga. Och jag har aldrig någonsin flygit så mycket som jag gjorde de 9 dagarna. För det var 2 dagar i Indien, flyg till Japan, 2 dagar i Tokyo. Och sen 2 dagar till flyg till Okinawa. Och så var det flyg från Okinawa. Så här sist när vi skulle åka hem, då var det flyg 2,5 timme från Okinawa till Tokyo. Sen var det ett flyg som från Tokyo till Helsingfors som skulle ta 12 timmar och 50 minuter. Men det var tydligen någon motvind, så det skulle ta 15 timmar.
Mm.
Så med sista transporten från Helsingfors till Stockholm så blev det typ 18,5 timmar i luften.
Mm.
Alltså,
Men vi kanske ska börja från början ändå.
Okay.
Vi begav oss ju då... 10 dagar tidigare till New Delhi.
Ja.
Och som vi diskuterade i podden så var ju vi ganska hispiga kring att åka till Indien eftersom ingen någonsin har lämnat Indien frisk.
Nej. Men vi hade preppat. Vi var riktiga preppers.
Ja, jag vet inte om ni trodde att vi skojade, men det gjorde vi liksom inte. Vi hade de facto med oss torrfoder.
Ja, frysmat.
Ja, och... Och plasthandskar.
Fristorkat mat kanske man ska säga.
Ja. Plasthandskar.
Munskydd.
Munskydd. Medhavda sugrör.
10 flaskor handsprit.
Ja. Och egna plastmuggar. Ja. För man kan inte lita på vattenflaskorna.
Nej. Sugrör hade vi.
Ja.
Bestick.
Bestick hade vi.
3 olika sorters knivar, gafflar. Och skedar, alla kromade.
Ja,
kromade plastskedar.
Ja, så att den skulle kännas som vanliga bestick.
Ja.
Men det som... Så att när vi kommer till New Delhi, då var det... jag var förvånad över hur snabbt jag skulle känna att det, jag fick känslan av att om jag tar på någonting så kanske jag dör av det. Alltså det eskalerade så snabbt den här känslan av att bakterierna... kommer vara döden. Därför att det var ju faktiskt inte så. Hade vi varit där på semester så hade jag ju gett fan. Då hade jag ätit tikka masala. Liksom.
Mm.
Men nu kunde vi inte det eftersom vi skulle arbeta. Och om vi skulle bli magsjuka så skulle hela den här resan vara i onödan.
Ja.
Så det var viktigt att vi inte blev sjuka ändå.
Jag oroade mig också för att bli sjuk. För att jag skulle sitta på ett flyg 8 timmar på muggen mellan New Delhi och Tokyo. Det var min värsta faror.
Det där var nog kanske mitt bästa scenario, att sitta på flyget. Min värsta farhåga, det var att man skulle inse att man var sjuk ute i trafiken ändå. Någon gång. Alltså för den newdelska trafiken är ju inte att leka med. Det står ju still.
Det är värre än Bangkok.
Ja, gud ja.
Bangkok är ju hysterisk, men det här är ju 100 gånger värre.
Ja, och min värsta farhåga var att man skulle äta någonting och sen plötsligt sitta i trafiken någonstans i New Delhi och behöva gå på damrummet. Vad gör man då? Alltså då hade jag ju drömt om en flygplanstoalett om det hade hänt.
Ja, okej. Okay. Jag var aldrig ens inne på en toalett.
Nej.
Men det ska ju bara vara såna hål i golvet.
Ja, men men jag misstänkte att det skulle vara, för jag har ju backpackat och sånt där i Asien, och då har man ju besökt sin beskärda del av två fotsteg över eller vid sidan av ett hål.
Men det är inte svårt att hålla balansen liksom.
Nej, man står ju som på marken.
Ja, men man måste ju ändå huka med röven liksom.
Ja, men det är ännu enklare. Eller det är ju bara att squatta liksom.
Fan, vad
ja. Nej, det är inte
jag har aldrig gjort en sån.
Men vad hade du gjort om du hade suttit mitt i trafiken och blivit insett plötsligt att du var magsjuk? Bajssjuk liksom.
Ja,
vad hade du gjort?
Ingen aning.
Nej, men jag hade kanske
ångrat att jag inte hade tagit med mig frystorkat käk.
Ja, men vadå ångrat? Du måste ju ändå liksom... Skulle du sprungit ut och bajsat vid sidan av vägen då?
Nej, jag har ingen aning om vad jag hade gjort.
Men det hade ändå inte varit lika jobbigt som att bajsa på ett flygplan.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så att vi krigade på där i Indien. Helt enkelt.
Ja, det gjorde vi.
Och det som var så himla jobbigt, tyckte jag, och också du, var att en sån enormt stor del av den indiska kulturen visade sig vara att bjuda på mat.
Ja, fy fasingen.
Så att vi kommer ju till ett ställe, en familj, som... Det här är ju en stor händelse för dem, att vi ska komma dit och träffa dem och sådär. Så att de har ju typ ställt till med fest. De har lagat mat i dagar typ för att vi ska komma dit. Och det här är också vår sista dag i Indien. Vi har klarat oss hittills. Och nu kommer vi hem till en familj som med tindrande ögon
ska bjuda oss på
allsköns indisk buffé. Och direkt när vi kommer dit så säger vi till teamet, till producenten, du måste förklara för dem att vi inte kommer äta, därför att vi bara kommer inte göra det liksom. Och det var som att det gick inte riktigt fram. Så att ändå så
men vet du vad, jag tror att de i teamet var lite konflikträdda. De vågade inte framföra budskapet ordentligt.
Nej, men så här, vi har sagt det någon gång. Alltså lite så.
Ja.
Så att vi var tvungna att skämmas. Men då kom ju den ena efter den andra i den här familjen.
Och de var många.
Ja, och...
Och det var släktingar och allt möjligt där.
Propsade. Nu ska vi äta. Och både till dig och mig vid olika tillfällen. Och jag var ju bara så här, först så började jag ändå med att så här... nej, men jag har precis ätit. Så att jag är mätt. Jag är urnöjd, tack snälla. Och då var svaret ganska fort: ät lite ändå. Och ja, nej, men därför att det är ju så, jag har lite magproblem nämligen. Det kör ihop sig. Så att jag avstår nog. Ät lite frukt. Och kom svaret då: Nej, frukt. Ja, det kommer inte. Ja, jag avstår. Tack snälla liksom. Ät den här keso efterrätten. Den är bra för magen. Alltså det slutade aldrig.
Nej, de har väl på som fasingen. Alltså.
Trots att vi båda två sa: vi har magproblem. Det kan sluta i disaster.
Mm.
Så var det så här: det skiter jag i, ät ändå liksom. Det var liksom, för i Sverige så är man ju så här: om någon säger här ta något att äta, jag har lagat massa mat, och den personen säger så här: ja, jag har precis ätit. Inte fan fortsätter människor. Nej. Och tvingar i folk mat då.
Jag tänker också på om någon säger i Sverige så här: ja, jag kan inte äta det här för jag har allergi. Ja. Då säger man: oh, jag fixar något annat. Men det är ungefär samma sak om när man säger att jag har ont i magen, jag kan inte äta. det här är bra för magen. Jag vet väl för fan bäst vad som är bra för min mage.
Ja, du kan ju inte generalisera alla magar. Nej. Och säga att det här är bra för magen. Alltså så... inte min. Eller så här, det vet vi inte. Därför att oavsett om det här är bra för magen eller inte, så har vi olika bakterier.
Ja, och det fattar de ju ingenting utav.
Nej, det fattar väl om man är van vid den värsta sortens bakterier. Ja. Att så här, du kan förmodligen äta vad skit som helst, kanske. Eller jag vet inte. De kanske blir lika risiga av vår mat.
Ja, men det har jag hört säga. Så okay. Att när de kommer till Sverige så blir de sjuka, för de klarar inte den svenska, svenska kosten.
Ja, det var ju skönt att höra. Ja. Men jag, det var så otroligt jobbigt, därför att jag liksom drogs mellan den enormt starka viljan att vara alla till lags och göra som jag blir tillsagd, och också att inte bli dödssjuk min sista dag i Indien. Vi hade klarat oss, och nu plötsligt så var det här sista prövningen. Och jag var så nära att till slut, efter den 15:e personen som propsade på att jag skulle äta, så var jag så nära att bara så här, ro hit keso efterrätten. Ja. Jag slevar i mig nu. Men jag höll mig.
Med facit i hand så hade du inte gjort någonting.
Nej, för det var ingen som blev sjuk.
Det var ingen som blev sjuk.
Samtidigt så betyder det inte någonting, tycker jag, att någon annan inte blev sjuk. För att min kropp är min.
Det har vi ingen aning om.
Nej, den hade säkert bara, fuck you, din idiot som trodde att du kunde trycka i dig indisk keso med kardemumma. Det kunde du inte, Agnes. Vad dum du var.
Det är en sak till som jag vill berätta om Indien. För vi var ju på den här marknaden. Där det var hur mycket folk som helst.
Alltså jag har aldrig någonsin... Jag visste att det skulle vara intensivt och hög ljudnivå. Men det var som att vara mitt i en feberdröm. För att det bara folk tutar ju... liksom på ett helt de sitter fast i trafiken och ligger på tutan. Som att hela det ska göra någon skillnad.
Alla gör det.
Ja,
det är liksom, jag har aldrig hört så mycket tutan i hela mitt liv.
Det är kutym att bara konstant tuta. Ja. För man har ju sett att i vissa länder att folk tutar typ när de ska köra om. Och att det är ett litet språk.
Ja.
Men det här var ju bara ilskna tutningar. Ja. Som inte hjälpte varken till eller från. Det bara lät. Exakt hela tiden.
Nej, det kom tuk-tuksbilar. Vad var det de hette? Rikshach.
Något sånt.
Rikshach tror jag det hette. Indiska tuk-tukbilar och cyklar och mopeder. Och hela tiden. Man fick liksom parera de här hela tiden. Men då var det också ett scam som jag såg. Det var någon som gjorde ett scam.
Yeah.
Och scammet gick ut på, fick jag berättat för mig, att det en indisk kille går fram till en turist och stoppar ett tops i örat på honom. Låtsas göra rent örat, och ur sin egen ficka tar han sen upp någonting som är lite brunt och ser ut som öronvax, som han pillar in i örat, och sen tar han ut det och så visar han för den här killen som han har petat örat på: titta vad jag har tagit ut i ditt öra. Ja. Nu vill jag ha pengar för det här.
Ja, men och det är så, alltså den där scammen är ju så sjuk. För att det finns ju ingenting som skulle få mig att... Alltså att topsa mina öron gör jag i min absoluta ensamhet. Jag skulle aldrig göra det inför någon annan. Inte ens mina familjemedlemmar skulle jag stå och topsa mina öron.
Nej, men verkligen
att jag då
inte
skulle tillåta någon att topsa dem på gatan.
I Indien.
Bland 100 miljarder människor. Och sen så... drar de ut den här topsen och visar upp hur smutsig den är. Men de sa ju också att så här, det spelar ingen roll, du kan ha topsat dina öron för en timme sen, de kommer fortfarande vara vaxiga när de tar ut sin tops, för att det är det som är scammen.
Ja.
Men de kan ju inte ha några sådana problem, eftersom de tillåter en random person att, för de kan ju inte våldtopsa. De måste ju ändå be om lov, tänker
jag. Nej, det tror jag inte.
Du tänker att de bara mörsar in en tops.
Ja, tar man en tops i örat.
Ja, men då kan de inte ta betalt för det.
Om det är det de gör. Det var någon annan jag berättade för någon det här. Då var det någon som berättade för mig att en liknande grej, men inte lika jävligt tycker jag, det är att man går på gatan och så är det någon som slänger skit på skorna. Och sen när man har gått 10 meter, då sitter en skoputsare där och säger: titta, du har skit på skorna här. Låt mig putsa dina skor.
Ja, men då är det fortfarande så här, då är det ditt val. Alltså, det här är ju lite som att någon skulle hålla i din fot, putsa skon och sen be om pengar.
Ja, absolut.
Det är ju
det är så fruktansvärt. Hela grejen är ju så.
Ja, jag ska behöva skämmas över att jag potentiellt ha smuts i öron. Och sen ska jag behöva betala för det liksom, det antastandet du har precis gjort på mig.
Ja, det är hemskt. Jag förstår inte. Ja, fy fan. Det där med vax är ju ett jobbigt problem. Jag har ju jätteproblem med vaxet.
Mm. Men jag tror att det är för att du kanske också har hög ljudnivå.
Ja,
i öronen.
Det är det. Då producerar kroppen mer sånt där.
Tänker det.
Varför kunde den inte välja en vanlig genomskinlig färg?
Ja.
Varför vill de att det skulle vara brunt?
Därför det ska vara tydligt när det är för mycket.
Det behöver de inte, för det känner man.
Ja, okay.
Jag var ju spelade. Jag spelade i Skellefteå, jag hade premiär tror jag i Skellefteå tror jag det var. Och när vi landade i Skellefteå, då fick jag sån här tryck. Du vet när man får tryck, man gör sån här tryckutjämning med näsan. Och då fick jag ett sånt jäkla lock för örat.
Mm,
så jag hörde ingenting. Jag fick inte ut. Jag var totalt döv på bägge öronen.
Men var du så pass döv så att du hörde inte ens för när man kliver ut från ett flyg så hör man i alla fall lite som att man har noise cancelling lurar på sig. Man hör långt bort.
Ja, men om du sätter och håller för öronen med fingrarna så att det är tyst.
Ja.
Så du hör nästan bara du hör ju någonting okay. Utanför.
Ja, minimalt
men
liksom.
Men du hör mest din egen röst. Så var det.
Ja.
Det var hemskt.
Mm. Och
på båda öronen. Jag var tvärdöv och skulle göra premiären.
Alltså vilken jävla panik.
Vilken panik. Och då så det finns bara jag hajar ju vad det var. Det var ju en propp.
En två då uppenbarligen.
Ja, två stycken.
Ja.
Två proppar var det.
Ja.
Och då började vi försöka få tag på en öron-, näsa-, halsläkare. För det är inte vem som helst som plockar ut det där. Det är ju världens enklaste grej att göra.
Ja,
men det är inte vem som helst som gör det.
Kan du någon på gatan?
De kan, jag tänkte säga det, i Indien kan de det. Men i Sverige var det inte lika lätt. I Skellefteå fanns inte en enda öron-, näsa-, halsläkare. Va? Det fanns inte en enda.
Men det låter helt sjukt.
Ja, det var helt
de
sjukt.
De måste åka till en annan stad.
Ja, vi hade fått åka typ till Umeå eller något sånt där för att få en... Hitta en sån läkare.
Sjukt, det är ingen liten stad Skellefteå.
Så att jag var ju tvungen att göra premiären med...
Men gud.
Utan att höra någonting.
Men.
Jag hörde ju min egen sång.
Ja, precis. För det var ju lite som att ha in.
Ja, absolut.
Jag.
Men jag fick ju ingen... Jag fick ju inget...
Inga applåder.
Nej, men jag fick... Ja, det hörde jag ju inte. Jag fick ju inga heller... Vad ska man säga?
Instrumenten.
Ja, men instrumenten fick jag, men lite väldigt svagt. Ja. Så här, inget register, utan det var helt... Det var vidrigt.
Ja, fan vad obehagligt.
Ja, fy fan. Och så gjorde jag den där premiären.
Vet du hur det lät?
Jag vet precis hur det lät. Vadå hur det lät menar
jag? Nej, men hur folk som lyssnade...
Det har jag ingen aning om. Det har inte ens frågat. Det borde jag inte fråga.
Nej, för man kan ju tänka sig att man... Så här, lite som när man ska göra den här leken att man ska sjunga på en låt med hörlurar.
Ja.
Det låter inte bra.
Nej.
Lät det så? Kan det ha låtit så?
Så kan det absolut ha varit.
Usch,
så kan det ha varit.
Ja.
Men jag gjorde i alla fall premiären, jag gjorde den. Så var det efterfest sen, premiärfest. Så vi satt ju någon lokal liksom och drack. Och jag var ju helt döv, jag hörde ingenting. Så att de här killarna, de liksom satt och skämtade med mig. Och sa olika saker till mig som jag inte kunde svara på.
Du satt där som en dement person.
Som ett ufo, som en mumie satt jag där.
Och säkert så här log lite grann för att det skulle verka som att du liksom...
Det var vidrigt.
Ja.
Så att och nu går jag till doktorn.
Men blev du av med det då, eller?
Ja, men jag fick ju flyga hem till Stockholm och uppsöka en läkare i Stockholm. Och då fick jag ju bort det på, det tar ju en 20, jag var ju i Skellefteå på olika såna här akutmottagningar. Och de höll på att titta i mina jävla öron och tittade. Men det var ingen som kunde liksom fixa det. Det kom till och med en jouravande läkare, en allmänläkare som började spruta. Han sprutade in, du vet, sån här, en gummiblåsa. Du vet en sån här gummiblåsa med en liten spets på. Man sprutar in vätska i örat. Mm-hmm. En brun gum.
Nej.
Vet inte vad det är?
Nej, jag har aldrig varit
med. Det är sånt man... jag tror det heter typ revaxör.
Mm-hmm.
Så han sprutade in något sånt i örat. Och det blev bara ännu sämre.
Du skämtar.
Det blev bara ännu sämre utav det.
Men gud.
Så jag var ju då dels på akuten, träffade den där läkaren. Men det var ingenting som hjälpte. Så det var ju först när jag kom hem till stan som jag fick tag på en öron, näsa, hals som kunde fixa det där på noll och inga sekunder.
Ja, okay. Det var skönt.
Ja. Så nu innan jag flög till Indien, då hade jag sett till att fixa det där.
Det var tomt.
Ja, det var helt tomt.
Det var ingen som kunde lura dig.
Hade kommit någon och försökt lura mig så här sagt. Den gubben går inte. Nej.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men sen så var det då äntligen dags att åka till Japan.
Just det.
Jag var ju väldigt pepp på Japan. Du har ju varit i Japan.
Ja.
Inte jag.
Jag var ju där fotbolls-VM 2002.
Ja.
Det är ett av mina absoluta häftigaste ögonblick när vi satt, jag tror vi var i KB och kollade Sverige-England. Och vi sitter, svenska publiken sitter på läktaren.
Får jag fråga en jättemysig?
Ja.
Finns ett ställe som heter KB?
Jag tror att det heter KB.
Och det är därifrån KB-biffen.
Ja, jag tror det. Mm-hmm. Jag tror att det heter KB, men mind jag kan ha fel.
Okay.
Jag vågar inte ta gift på det.
Nej.
Det har jag ångrat många gånger.
Ja.
Men då sitter vi hela svenska läktaren på hörnet vid målet.
Mm.
Och då blir det, ja det är så häftigt, då blir det hörna, eller om det blir frispark ifrån där vi står.
Mm.
Och då kommer Beckham gående mot svenska läktaren. Och publiken, den svenska publiken, de buar oss så fruktansvärt.
Det är ju han var med tydligen.
Han skiner upp som en sol. Han ler ett sånt skönt leende. Ja. Sen lägger han frisparken, eller om det är hörnan, och sätter den i mål.
Såklart han gör.
Alltså, herregud. Det är fan det största fotbollsögonblicket jag har varit med om.
Var det var helt inte fantastiskt. Ditt mål liksom.
Nej, jag tyckte det var, han gjorde ett sånt fuck you till svenska publiken. Och sen skickades den in i mål. Jag kommer inte ihåg om det var han eller om den gick indirekt in i mål. Men det var så klockrent.
Ja, väldigt kul.
Ja.
Men jag såg ju väldigt mycket fram emot att få se Tokyo. Nu fick jag ju inte riktigt se Tokyo, därför att vi hade ju ett extremt späckat schema, visade det sig.
Vi såg inte alls mycket
såg
av Tokyo.
Jag såg lite av Tokyo, liksom motorväg genom fönsterruta, typ.
Mm.
Men fick ju äntligen äta upp. Jag fick sån revansch från torkmat. Herregud, vad det är god mat i Japan.
Ja, alltså min upplevelse när vi åkte olika flyg till Tokyo. Du åkte ju Indian Airways och jag åkte, vad det nu heter,
Ana.
Och de bjöd ju på, då fick man välja mat om man ville ha Continental eller om man ville ha japansk.
Så jag tog
ju japanskt. Och alltså jag smakade på den där maten och alltså, det var det godaste mat jag ätit hela mitt liv. Det var så jävla gott. Och då kom jag på plötsligt att det är som när de är på Robinson. Ja. Och inte har ätit på flera dagar. Exakt. Och får en skål med ris.
Ja.
Och de tycker det här var det godaste mat jag någonsin ätit.
Ja, men det måste väl varit så. Alltså, det kan ju inte varit det godaste du har ätit. Utan det måste väl vara bristen på god mat i Indien. Ja. Det är så synd eftersom indisk mat ändå
ska vara så god,
är något. Men jag hatar ju inte japanskt.
Nej, inte jag heller.
Alltså som vi åt sushi.
Ja.
Alltså dagligen nästan ju.
Ja, i alla fall 3 gånger.
Ja, och vi gick på teppanyaki.
Ja.
Vilket i Sverige, jag trodde ju, jag har alltid gått i tron att teppanyaki är jordens största turistfälla. Där det står en snubbe och gör någon slags throwing the flaming volcano, onion volcano, och
slänger räkor i luften som han klyver med samurajsvärd.
Ja, att det är sån jävla
skönt. Vi var ju på en sån i London en gång, kommer du ihåg det?
Ja, jag minns. Men så att när vi då skulle äta teppanyaki så kände jag så här, ja, okej. Är inte det turistfälla liksom? Så kom vi dit. Herregud. det var ju inte alls så. Det var ju bara en snubbe som stod och lagade maten vid baren. Vi satt vid baren och han lagade den på en häll. Ja. Det var tapanjakin. Och att man då fick se när det hände. Men det var ju ingen show.
Inte för 5 öre.
Förutom att det bara såg så jäkla härligt ut. Mm. När han slänger fram en wagyu och steker den på ett visst sätt. Och att man bara fick titta på allting. Det var ju drömmen. Det var ju bara att titta in i ett öppet kök sådär. Det var ju inte någon flaming onion volcano.
Nej, verkligen inte.
Men jag, om man bortser från maten, så var det ju också som natt och dag även renlighetsmässigt.
Ja.
Om New Delhi var den absoluta ena sidan, så var ju ändå Tokyo den absoluta andra.
Ja.
Och det jag tycker är så konstigt också är, för det är ju väldigt, väldigt olagligt att slänga skit på gatan. Men inte en enda jävla soptunna
fanns
ser man.
Det?
Nej. Vad fan är det?
Ja, det var jättekonstigt.
Det är ju som att de vill att man ska vara olaglig. Ja. Därför att om jag inte får slänga någonstans på gatorna, vilket man ju inte heller vill, nej, men då måste ni ju hjälpa mig genom att ge mig ställen där jag kan slänga saker. Det finns inga
men jag tror att de är så disciplinerade, japanerna. Mm. Så de slänger de
tar med sig.
Ja, det händer aldrig.
Nej.
Att de slänger
så
någonting.
De går runt med någon kolaburk, tom kolaburk i väskan typ. Ja. Men det är ju pissjobbigt. Alltså så många gånger som jag kände ett behov av att slänga saker, men fick gå runt där med det i handen.
Ja, jag vet inte hur de har ordnat det där systemet.
Men sen så var det ju också en annan grej som var väldigt annorlunda gentemot Indien. För om de i Indien är så här, nu har jag sagt god morgon till dig, det vill jag ha dricks för. Så är ju Japan precis tvärtom.
Man får inte dricksa.
Vad är
men
det?
Är det bästa system jag någonsin har hört?
Det är otroligt.
Hur galen blir man över de här jävla dricksystemen som de har? Nu har de liksom matat in speciella knappar i kortläsaren där man får ge 10, 15 eller 20%. Mm.
Eller i USA är det ju 20, 30,
40. 30, 40, ja. Där är de ju
sinnessjuka. Ja, men och nu har de tydligen också infört i USA att man i såna här self-checkout-kassor på typ så här 7-Eleven kan tippa.
Ja, det är inte klokt. Man,
vänta nu här. Vad är det jag dricksar för nu? Ja. Vad
man går runt det? Och handlar och stoppar ner i egen korg.
Ja.
Nu betalar man själv också.
Ja, nej, men det
och så ska,
det
man, så ska de ha tips, dricks för det.
Vad är det att ni har ställt varorna i hyllan? Är det jag dricksar för?
Ingen aning.
Men en annan grej också som vi båda enades som vi gillar.
Det är två grejer vi gillar. Mm. Det är dricksystemet och det är
att ingen hälsar.
Man hälsar inte med händerna utan
man nuddar ingen.
Man bugar. Så jävla bra.
Ja, och att nej men det är ju verkligen drömmen. Fan vad man gillar att bara buga. Att bara buga och säga arigato och liksom, alltså det var så härligt. Jag vill ju gå runt och buga alltid.
Mm.
Jag insåg ju också att vi gjorde ju fel till en början, för vi bugade ju och hade händerna samlade framför bröstkorgen så där som man gör i Thailand.
Exakt, det är Thailand.
När man säger då liksom sawadika och så bugar man med händerna så där ihop. Men det gör man ju inte här. Så att vi gick runt och sa liksom arigato med händerna i någon slags B-position.
Ja, men det blir, man märker också för att i början så sträcker man ju fram handen som den svensk man är.
Ja, och de tar ju den då liksom.
Men de har det där slappa handslaget. De har inte fått lära sig.
Nej.
De tar inte, de
Nej.
Gör inte på det viset. Så deras handslag, det blir som en död fisk som lägger sig i handen.
Ja, nej men såklart, för det är ju inte en del av deras. Det är på samma sätt som när jag kommer till Frankrike och någon ska pussa mig 3 gånger på varje kind.
Ja, eller 4.
Ja, det blir ju jag jätteställd av och vet inte hur jag ska bete mig. Så det är klart att de inte kan ta i hand så som vi är vana. För det gör de ju inte liksom.
Nej.
Men jag skulle vilja att vi alla
börjar buga.
Ja, snälla.
Mm.
Och man ska också buga längre ner ju högre i rang den andra personen är. Otroligt härligt.
Men då måste man veta det också.
Ja, men gör man inte det då?
Nej, jag är inte säker på det. De kanske vet det, de kanske kan det där systemet.
Ja, men det kan också bli lite problematiskt om man bugar om man har olika uppfattning om vem som är högst i rang.
Ja.
Så att den andra bugar längre ner och man bara känner såhär...
Och då blir det dålig stämning.
Ja, exakt. Och bara, ursäkta, trodde du att... Jaha, liksom. Det kan ju absolut bli en konstig stämning. Men all in all var ju Tokyo mycket folk, men bara på den absoluta extrema andra sidan av New Delhi.
Mycket mer svenskt.
Ja, det var som att kunna andas igen lite grann.
Jag älskar också de här japanerna som går till jobbet på morgonen, kommer från busstationen eller från tågstationen. 100 man som nästan marscherar fram i svart kostym, svart slips, vit skjorta och en attachéväska. Då går de liksom fram som att det var ur 1984-filmen eller någonting.
Så jävla...
Speciellt.
Ja, verkligen. Men de är ju också workaholics, det har man ju förstått. Jo. Att de arbetar, det är liksom det man lever för. Och man kanske inte ens skaffar familj, utan man bor hos sina föräldrar. För det är, man har typ inte råd och liksom kliva ut på egen hand. Och sådär. Så det är så livet funkar.
Precis.
Där.
Precis.
Och bara jobbar 24/7.
Nu kommer jag på en annan bra grej som de har också.
Mm.
Det är det där på vissa restauranger eller barer. Så kan man betala 100 spänn eller 150 spänn. Och då får man dricka hur mycket som helst under 2 timmar.
Ja, exakt.
Är inte det ett bra system?
All you can drink, sake.
Va?
Vi lärde oss ju också att sake är ju inte det här som vi kallar sake. Utan sake är all sorts alkohol.
Alkohol, ja.
Så det... Jag vet inte riktigt hur jag ska säga sake numera. Därför att det är ju, öl kan ju vara sake för fan. Men vi måste ju också prata om de japanska toaletterna.
Åh, vilken dröm. Vilken dröm.
Ja, men du har ju verkligen nyttjat dem.
Ja, men tror jag det.
Ja, men jag
de har ju allting.
Mm.
Det är värme i sitsen. Man kan få ut en speciell papperssits så man slipper nudda någon annans stjärt indirekt. De har en strå, 3 olika sorters strålar i röven efter.
För att tvätta rent.
Ja, och de har, man kan också få en litet stänk med parfym.
Just det, och luft väl för att torka efter sagda strålar.
Ja, absolut. Till och med vissa har musik också, så man kan sätta på musik så man inte stör folk. Eller så folk inte hör vad man pysslar med.
Nej, och sen så fick vi ju höra också att det finns vissa som har sån här rörelse i stolen som ska då sätta igång... produktion eller liksom utförandet av hela proceduren.
The bowel movement.
Ja, exakt. Men jag tycker ju att den här värmen i sätet är ju fruktansvärd. Därför det känns ju som att någon annan bara har suttit där väldigt länge.
Absolut.
Det finns ju också 2 nivåer av värme. En som är varmvarm och en som är rumpvarm. Den rumpvarma är ju rent äckligt. Alltså jag vill ju kräkas av den.
Ja, den är inte rolig.
Den är vidrig.
Ja, jag håller med. Jag tycker
men jag tycker även den varmvarma. Jag vill ha en iskall sits.
Det är det man vill ha. Man vill att sitsen ska möjligt. Visst att den ska bli varm under tiden.
Ja, det kan den bli. Men jag vill mötas av en kall.
Absolut.
Ja. Men sen så har de också... För det som var maffigt var ju att komma till oberoende av vilken slags toalett man kom till. Vi stannade på någon bensinmack någonstans i Chotahiti. Otroligt rent badrum med alla de här funktionerna. Det är inte så här, det är inga steka toaletter som har de här, utan alla
har dem. Det är otroligt.
Sen hade de ju också i såna här offentliga badrum även då någon slags barnstol som satt på väggen där man kunde sätta sitt barn om man var tvungen att gå på toaletten och inte visste vad man skulle göra av ungjäveln. Och så hade de såna här ombytesplattor som man kunde plocka ner från väggen och ställa på marken så att man kunde stå på en platta, inte på ett kissigt golv, som för övrigt inte var kissigt för att det var Japan. Men om man ville byta om, för det har man ju ändå varit med om några gånger, att man ska byta om on the go.
Ja.
Och det är ett jävla härke där man måste stå och balansera i sin sko på ett ben och släpa diverse kläder i marken och sånt där. Det är, alltså, varför kan inte Sverige bland annat ta efter de här grejerna. Men det hände ju också en grej när vi flög till Japan.
Jaha, okej.
Vi satt i varsin stol och jag sitter där i godan ro och tittar på någon film och hör hur min telefon åker ner inne i stolen. För jag har ju dragit ner den så att den är liksom nedåt i stolen.
Men de varnar ju för det till och med.
Men att det hade de inte gjort här.
Ja, men det gjorde de på vårt flyg. De
jag säger har faktiskt aldrig hört den varningen.
Nej, okay.
Men så att jag bara, skit också. Och så frågar jag vår fotograf om jag kan få låna hans mobil för att liksom lysa med en ficklampa och se om jag kan se telefonen någonstans. Mm. För den sitter ju i en sån här plastram nästan, stolen. Den är liksom i en slags form.
Mm.
Så att vi håller på och lyser, han försöker se den och sånt där. Och till slut så ser vi bakom ryggstödet, ser vi långt där nere hur min telefon ligger där. Och också en godispåse som jag hade tagit med mig, som också hade åkt ner.
Nej.
Så att jag bara, fan, jag tror att jag kan nå den. Så att jag klämmer in min arm mellan då stolen och den här plastramen. Och trycker in den. Och han tittar uppifrån för att se hur nära jag är. Och bara, är det så sjukt nära? Alltså någon decimeter till liksom. Så att jag trycker med allt vad jag har. Och till slut så når jag min telefon. Och lyckas då trockla upp den genom den här smala glipan. Så att vår fotograf tar min telefon. Och då inser jag att jag är knallfast. Alltså jag är så fast i den här stolsramen. Så att det är inte ens en möjlighet att jag kan få loss min arm. Därför att jag har ju, mitt ben i armen har liksom kilat sig, ja men som en kil.
Mm.
Så att det är inte så här att jag kan slita lite och sen så gör det lite ont i fläsket. Utan det är benet som har bänt sig åt ett håll som det inte kan bändas tillbaka. Därför att jag är också, när jag har tagit mig ner där, så har jag lagt hela min kroppsvikt på att få ner armen. Och det går ju inte riktigt att göra i motsatt riktning. Eftersom jag låg ju som en omvänd ostbåge i den här, med magen neråt.
Fick du inte panik?
Nej, men jag fick inte riktigt panik. Jag skämdes ganska mycket över att jag satt så himla fast. Så att jag slogs av en tillstymmelse till panik och kände, jag får ta det lugnt liksom. Det finns ingenting jag kan... det där kommer inte hjälpa mig, så jag kommer inte öppna den lilla lådan. Och de flygvärdinnorna gick ju förbi oss hela tiden. Och liksom...
Det var ingen som noterade det.
Alltså jag tror att de gjorde det, men att de bara valde att inte...
Se.
Ja. Därför att, och jag sa till vår fotograf, vi tillkallar inte någon flygvärdinna än, därför att då vet jag inte vad som händer. De kanske måste nödlanda. Eller, alltså jag har ingen aning om hur det här funkar. Därför att jag sitter så satans fast. Det finns inte en möjlighet att jag kommer loss. Till slut så lyckas då... Alltså för vår fotograf håller på att försöka bända upp den här stolen. Det går ju inte. Och så försöker han också titta om man ska våga trycka på den här knappen. Som ska då hissa upp ryggstödet. Men det är ju inte bara ryggstödet då som flyttar sig. Utan hela stolen flyttar sig ju. Så man vet ju liksom inte om han kommer bryta sönder hela min arm av att trycka på den här knappen. Så han bara får panik. Vågar inte trycka på det där. Till slut så lyckas de dra upp en sån här avdelarvägg. Som är mellan stolarna. Och då... lyckas jag till slut slita loss armen. Och har ett blåmärke som är typ lika stort som mitt huvud.
Nej.
På min arm.
Ja, jag såg ju det i och för sig, så att jag...
Ja, men...
Det var ju rätt stort.
Ja, nej, men och väldigt, väldigt mörkt.
Ja.
Så att resten av inspelningen går ju jag i långärmat. För att jag ser helt misshandlad ut. Men det var så... Alltså jag skrattade så hysteriskt. Därför det var så pinsamt.
Hur lång tid tog det då?
20 minuter typ, låg jag där fast i den där stolen. Alltså, du hade ju fått panik,
ja,
tror jag.
Ja, det tror jag.
Alltså, absolut om du hade suttit där, men också om du hade varit bredvid mig tror jag att du hade fått panik. Därför att det fanns inte möjlighet. Du vet när man känner att så här, nej, men armen är knallfast. Jag kan inte för mitt liv nudda eller röra den ens en centimeter.
Fan, det måste vara så där när man är ute och dyker liksom och hamnar plötsligt i någon skreva. Man stoppar in någonting och så blir man fast under vattnet och drunknar.
Ja, nu hade jag liksom inte vatten omkring mig.
Nej.
Men det var fortfarande så himla jobbigt att jag låg på mage. Så att jag kunde inte, jag fick ingen kraft i armarna att ta mig upp. Utan, för hade jag kunnat stå upp eller något, så hade jag kanske kunnat slita med hela kroppen.
Men den första tanken som slår en, det är ju att har man fått ner armen så måste man också kunna få upp den. Men det behöver inte betyda att det är på det viset.
Nej, framförallt inte när hela min kroppstyngd trycktes ner för att få ner armen. Men jag kan ju inte göra samma procedur uppåt. Därför att om kroppstyngden trycker på stolen så trycks ju även armen ihop.
Ja.
Jag var ju tvungen att lätta på min kropp för att inte liksom stolen skulle trycka ner armen. Och det kunde jag ju inte göra när den skulle ner. Så att det liksom funkade inte riktigt där. Och det var jag också lite medveten om att så här, det här behöver inte nödvändigtvis betyda att jag kommer få upp armen.
Nej.
Men det löste sig ju.
Ja,
men jag skämdes som en hund. Alltså jag skämdes så mycket att jag satt fast i den där stolen. För jag kände mig som Mr. Bean liksom. Ja. Alltså det var så jävla
faktiskt
dumt. Men, jag var tvungen att lämna godispåsen där nere tyvärr.
Ja, det var ju synd.
Ja, jag var lite sugen på att göra samma grej igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har stått rätt mycket i tidningarna om den svenska publiken. Den svenska rockpubliken.
Asså?
Ja, det stod en artikel i DN häromdagen.
Mm-hmm.
Där stod det så här, när Busta Rhymes, vet du om det är?
Busta Rhymes?
Busta Rhymes, ja. Jag har ingen aning, vem är det?
Nej, men det är en...
Rappare, va?
Ja.
När Busta Rhymes gästade Stockholm för en spelning i oktober ilsknade hiphopartisten till på den svenska publiken. Res er upp för fan och representera er stad. Ni ser så trötta ut. Det här är inte unga, nya Sverige. Ni ser ut som gamla gubbar. Res er upp för fan. Och det var den ena. Och det här kom, och han är inte ensam om att kritisera svenska konsertbesökare. Konsertbesökares passivitet. Beyoncés spelning på Friends Arena i somras blev ett viralt nätfenomen eftersom publiken var så tystlåten och stillasittande. På TikTok klagade man att Beyoncé gav 120% och den svenska publiken sitter ner som det vore en opera. Ett fan påstod sig ha blivit hyrsad av bänkgrannarna när hon ville sjunga med i låtarna. Istället valde Beyoncé att hylla publiken i Bryssel.
Mm. Och Finland tror jag.
Nej, det var bara det här var andra spelningen. Okay. Och jag som artist vet ju hur det funkar.
Mm.
Det är ju så här det funkar. Va? Om när man ska få en publik att elda på ännu mera.
Mm.
Så är det liksom varje spelning man kommer till. Åh, Skellefteå, ni är den bästa publiken på den här turnén. Och publiken bara, yeah! Och sen kommer man till Skara. Åh, Skara, det här är den bästa publiken. Det har ingenting alls att göra med att det var sämre. Det är bara retoriken för att få publiken att hetsa sig ännu mera.
Men nu verkar det som att det var tvärtom.
Vadå?
Att både Busta Rhymes och Beyoncé tyckte att Sverige var sämst.
Ja, men han kör ju samma grej.
Men tvärtom.
Nej, han kör ju också.
Ni är sämst. Ni sitter ju bara ner som kärringar.
Han utvecklar ju det där med att inte säga någonting. Beyoncé säger ingenting illa om Sverige. Hon Nej. Bara hyllar Belgien.
De som kommer efter. Och då har vi själva gjort
hon skulle ju, eftersom vad heter det, Friends Arena var den första konserten på turnén. Så skulle hon inte kunna säga det här är den bästa publik jag har träffat på den här turnén.
Nej.
Och den här som gör reser upp. Jag reser upp för fan, säger Basta liksom.
Mm.
Och jag har sagt... Flera gånger så har jag sagt så här, när publiken skriker så att man nästan blir döv för de skriker så högt, så skriker jag, va? Va? Vad är det ni säger? Jag hör inte! Jag hör inte! Alltså det är precis samma teknik. Det här är jobbet man gör. Det är hypen. Man får igång publiken på det här viset.
Ja.
Det har ingenting att göra med att Beyoncé tyckte att Stockholm var dålig publik. Eller att den här Basta tyckte att det var dålig publik. Men en annan grej som slog mig det här också... Det är den här som blivit hyrsad.
Mm.
För vi var ju i Japan.
Ja, jag tänkte på det också.
Du kanske ska berätta det.
Nej, men där är det ju precis tvärtom. Man måste hålla käft.
Ja.
Man får inte sjunga med.
Man får sitt biljettnummer.
Mm.
Man sitter på sin plats.
Ja.
Man reser sig inte.
Nej.
Man sitter där. Och framförallt, man sjunger inte med.
Nej, alltså det är lite som att prata på en biograf.
Ja.
Att sjunga under en konsert. Så att alla konserter i Japan är tysta. Alltså utifrån publikens...
Ja, perspektiv, ja.
Nej, men det måste vara så trist som artist.
Så artist, ja. Jag tycker ju att det... Alltså om jag uppträder någonstans och publiken är tyst och inte säger något och inte applåderar så här lite mindre och så här, jag tycker att det kan bli ibland stundtals obehagligt,
ja,
att stå på scenen när, ja, det är på det viset.
Ja, men det som vi fick lära oss också dock var att det de då gör är att varje artist har någon slags koreografi som publiken lär sig med någon,
ja,
sån här ljuspinnar och sånt där. Så att det gör de.
Ja,
i tystnad.
Men sittandes.
Ja, exakt.
Ja.
Inte, man går inte till överdrift här. Utan det, man gör sin koreografi med ljuspinnen i tysthet. Och sen så har man gjort det. Liksom. Det är det man gör för att då visa sin kärlek till
artisten,
sin artist.
Ja. Men jag såg ju också en konsert, en filmad konsert med Elton John och en slagverkare som heter Ray Cooper.
Mm-hmm.
När de spelade, det här är på 80-talet tror jag.
Mm.
När de spelade i Moskva under Sovjetunionen.
Mm.
Och då satt ju bara såna här partifunktionärer, mm, med ordnar och såna där hattar och sånt där i publiken. Det var världens drag på Elton John och hans lagverkare. De satt helt blickstilla och,
ja,
kollade.
Det hade man kunnat tänka sig, vad fan skulle de göra?
Ja, det var fruktansvärt. Ingen vågade göra någonting.
Det hade ju varit lite odippat.
Den är som malplacerad tycker jag. När man glider av scenen och så är det den de börjar,
ja,
sjunga.
Någon annans låt.
Någon annans, ja, låt, den har ingenting med mig att göra.
Nej, jättekonstigt.
Ja, den är svinkonstig.
Ja.
Men innan vi avslutar den här podden så tänkte jag att vi skulle göra ett litet undantag.
Mm-hmm.
Nämligen att göra en fredagsdrink. Mm-hmm. Eftersom vi var i Japan och då fick vi lära oss hur man gör när man dricker sake.
Ja, just,
alltså,
det.
Alltså sakevinet.
Den saken som vi...
Kalla för sake.
Ja, exakt. Är det här min då, eller?
Ja, det där var din.
Ja. Nej, men för att det... När det hälls upp sake så har man ju ett litet tefat nästan under. Och sen så häller man upp, inte ens ytspänning, utan så att det rinner över.
Råge?
Ja, det rinner över i det här lilla fatet under. Och då ska man... skålen man utbringar är att man ska säga då... För att det håller ju på att rinna över hela tiden. Så då ska man, samtidigt som man för glaset och fatet till munnen, så ska man säga... Alltså den,
vi ska göra det
jag
istället.
Jag vet, men jag ska berätta vad det betyder. Då ska man säga oj, 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 oj. För att det är så mycket. Och sen så ska man säga jättegott.
Just det.
Det är det som är proceduren. Men det här händer ju också bara första gången man... Första klunken,
ja,
sake. Sen funkar inte den grejen.
Nej, för det måste ju vara den där ytspänningen.
Ja, det sket ju vi. Vi sa ju sådär, exakt.
Gjorde ju hela tiden.
Exakt, varje klunk.
Ja.
Men är det det vi ska göra nu?
Det är
då?
Det vi ska göra nu.
Ja, okej. Okay.
Så ska vi säga trevlig helg innan eller ska vi säga det efter?
Ja, vi säger trevlig helg.
Vi säger trevlig helg.
Och sen måste vi säga skål också på japanska.
Ja, just det.
Ja.
Jag var tvungen att tänka efter vad det var.
Ja. Okej, okay. Men ha en trevlig helg då. Och hoppas ni får dricka något härligt.
Ta en sake, vet jag.
Ja, gör det.
Ja.
Okej.
Okej. Kampai!
Det är liksom ingen som ser ut så mycket som en russin när de säger oishi som du.
Jag ser ut som en japan när jag gör det, eller hur?
Alltså.
Oishi!
Ja.
Alltså det är oshit ska man tänka på.
Oishi.
Oishi, ja.
Ja. Men som en manga.
Ja, just det.
Liksom. Då är man rätt ute.
Ja, fy fan.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Oishi.
Hej, hej!